Ja, då är vi tillbaka. Via Play F1 Podcast, Janne Blomqvist, Erik Steborg som ska reagera lite grann på det senaste racet. Det som blev så himla spännande, nämligen Azerbajdzjans Grand Prix i Baku. Det finns mycket att prata om när det gäller just detta då. Och vi pratar däckexplosioner givetvis. Vi pratar ju Hamiltons lilla malör, som vi kanske kan kalla det då, i omstarten och Mercedes förklaring. Vi tittar till ytterligare en person som vi tycker har förändrat Formel 1. Spännande. Och sen delar vi ut våra tummar upp och ner givetvis. Och sen avslutningsvis några ord också om kommande IndyCar race. Det är ju dubbelrace i Detroit nästa helg när Formel 1 har körfritt. Erik Stenborg, god eftermiddag. God kväll.
God kväll. God måndagkväll när vi spelar in det här. Har du hämtat det efter helgen?
Ja, men det får jag nog säga att jag har. Det var ju en superintressant söndag. Nästan så söndagen var bättre än lördagen. Det är ju rätt så ovanligt. Men den här gången var det. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra race. Det är ju en fantastisk bana. Säga vad man vill om stadsbanor och hela den grejen. Men när de kan erbjuda en sån här lång raksträcka och omkörningsmöjligheter av det här slaget plus en massa extrema svårigheter eller väldigt svåra kurvor, ja, då får man ett bra race. Det är liksom en bra förutsättning.
Ja, det är otroligt faktiskt. För vi pratade väldigt mycket om den långa rakan inför helgen, men det är ju inte bara där, utan det var ju folk som körde om lite överallt den här gången. Och dessutom så pratade vi kurv 8 som hade gjorts om, som är inte den utmaningen längre, men sen kurva 15. Det har ju inte varit ett jätteproblem tidigare år, men helt plötsligt så blir den liksom utslagsgivande verkligen, inte minst i kvalet.
Mm, den var väldigt lurig och det har den väl i och för sig varit tidigare också, va? Men den är svår. Det är en jättekonstig inbromsning precis innan, och får du bara det minsta lilla att inte däcken fjädrar exakt lika när du kliver på bromsen där, eller hamnar för långt ut till höger så du börjar bromsa med ett hjulpar ute på den vita linjen, då låser du upp helt enkelt. Och det är inga marginaler att rädda det när man väl har bestämt sig för att köra in i kurvan. Ja, för antingen känner du direkt att det här går inte och så släpper du bilen rakt ut i avåkningszonen, eller så försöker du ta svängen. Och gör du det, då måste du lita på att du också klarar det utan att slå i med höger framhjul.
Ja, verkligen. Det är nya World of Champions kanske. Det var inga champions, ja, kanske som gick in där, men ändå.
Nej, det var många som pratade om det, World of Champions under helgen där. Och den har inte riktigt förtjänat det namnet ännu på samma sätt som den riktiga World of Champions i Montreal, som verkligen har skördat sina världsmästare genom åren. Här var det lite blandad kompott kan man väl säga.
Du, jag måste ändå säga en sak. Att tänk vad om... Vi sa att det här racet är oförutsägbart, men då tänker man ändå på, om man tittar i tabellen, ingenting har hänt i stort sett mellan Verstappen och Hamilton. Eller i stort sett, det har inte hänt någonting, för de gick in i helgen 4 poäng före, Verstappen var 4 poäng före Hamilton och det håller sig än idag. Men hade det liksom kunnat sluta så som det såg ut att göra under lång tid, då hade Verstappen, hade han vunnit då och Hamilton hade slutat trea, då hade han haft en ledning på 15 poäng. Sen så bröt Verstappen och hade Hamilton då tagit ledningen, han var ju på väg att gå upp i ledning där med 2 varv kvar efter omstarten, då hade han åkt ifrån Baku med 21 poängs ledning. Och istället så blev det inget. Men ändå en jävla bra väg dit på något sätt.
Ja, verkligen, va. Och det blev någon biblisk rättvisa av alltihopa med det där haveriet då som Verstappen råkade ut för. Och när Hamilton då var på väg att ta ledningen och han chansade ju, eller han bestämde sig verkligen för att ge en chans i den här omstarten då, och hade jag av skäl som vi kommer till om en stund då ingen lycka med sig in i första svängen utan fick ju släppa bilen rakt fram, och det hade ju kunnat sluta riktigt illa för många fler än honom om det hade velat sig illa för honom i det där läget, va. Nu blev det inga poäng heller för Lewis Hamilton och båda står kvar på status quo, 4 poängs skillnad, vilket jag tycker på något sätt blev bra i slutändan. Det som Verstappen råkade ut för, jag har sett att det var en del förarkollegor, Pato Ward, Felix Rosenqvist med flera, båda i IndyCar just nu, som tyckte att rödflagga loppet när det här hände för Max Verstappen, släck loppet helt och hållet, ta målflagg vid samma tillfälle, räkna tillbaka ett varv och ge Max Verstappen segern. Så kan man se det. Självklart att Verstappen hade förtjänat segern. Men vi ska ju köra 51 varv, så är det ju. Det spelar ingen roll om man kraschar på näst sista eller sista varvet eller vad det än här som händer. då vill man ju, man vill ju ändå köra grejerna i mål så att säga. Så på något sätt så tyckte jag att Mikey Masi ändå tog rätt beslut här, och han vart ju lite påhejad av Red Bull att göra just det. Röd flagga nu, se till att alla får nya däck till en omstart. Mm. Och se till att det här kan slutföras på ett säkert sätt. Det tyckte jag han hade rätt i. Och jag såg ju mycket hellre det än en målgång bakom säkerhetsbil, vilket vi var på väg mot.
Mm.
För det var ju egentligen det enda alternativet efter det här, om man inte skulle liksom ha bara rödflaggat på en gång och sagt att vi släcker det här nu, för nu vill vi inte ha någon mer racing idag. Det var ju inget alternativ, och skulle heller inte ha varit ett alternativ i mina ögon i alla fall.
Nej, jag håller med. Det var väldigt mycket kritik. Alltså, Charles Leclerc var ju väldigt öppen med vad han tyckte om att det dröjde så länge innan säkerhetsbilen kom ut för första då. Men sen så tänker jag också lite runt Michael Masi, som ju är tävlingsledare efter Charlie Whiting, att jag vet inte, det är bara en magkänsla. Jag känner inte Michael Masi för fem öre, men han känns lite loj ibland. På något sätt så tycker jag det var lite sådana här små grejer som gör bara att, så här, att Charlie Whiting kändes mer distinkt. Och jag vet inte om jag har liksom något bevis att komma med, utan det är bara liksom magkänsla runt det där. Och då var det här en sån liksom reaktion jag fick när det dröjde så lång tid.
Jag tror inte att han är loj. Jag tror att han har en annan filosofi runt det hela, och han vill utvärdera situationen någon stund extra kanske då, vilket kan upplevas som att han dröjer med vissa grejer. Sen det är ju egentligen det enda jag har att säga om det här, för att vi har ingen aning om vad han tänkte när han tryckte på knappen eller inte tryckte på knappen, och därför så är det blir bara fånigt att ens kommentera det överhuvudtaget. Då måste man ju sätta sig ner med honom och han får förklara skeendet och varför det var så och varför det var
Janne,
så.
Jag är beredd att släppa det.
Ja, det är bra.
Jag visste inte att du var så himla, att du var så här liksom, så tajt med Michael Masi.
Men jag ogillar att han får en massa skit ut från folk som inte vet hur det egentligen låg till eller hur det var.
Charles Leclerc.
Ja, Charles Leclerc, men utifrån hans perspektiv var det ju så. Och han har ju inte ingen bättre koll på totalsituationen än du och jag som satt i respektive tv-fåtölj och tittade på det. Alltså, man måste ha klart för sig det. Michael Masi har jättebra koll på läget där han sitter. Och jag litar fullt och helt på att han vet vad han pysslar med. Jag kan förstå Charles Leclercs reaktion däremot. Den är fullständigt rimlig och normal i det här fallet. Det finns ju däremot en hel del andra saker som har kommit upp med de här två krascherna. Det är ju att infarten till depån är farlig i Baku. Mm. Att det är en betongavdelare som riskerar att bli påkörd av någon om det här händer i hög fart. Det är inte första gången det har varit kaos på den här långa rakan. Det var väl något då det var så mycket bildelar överallt, så man också fick rödflagga för att städa banan så att man inte får skador på däcken då, vilket kan ha varit anledning till de här däckexplosionerna.
Ska vi vara vänner?
Ja, tycker det.
Du, då vill jag prata om det här podiet. För att det hade varit lite mer normalt utan att Verstappens däck exploderat och Hamilton hade gjort det här misstaget som vi ska komma till alldeles strax. Men nu var det en trio som har något lite speciellt gemensamt. Det var någon som skrev det på Twitter och jag tyckte ändå att det är anmärkningsvärt. De är allihopa rejects från andra team. För att Perez fick sparken från Racing Point, eller det som nu är Aston Martin, i fjol, för att bereda plats till Sebastian Vettel. Och Lance Stroll då skulle vara kvar i Aston Martin såklart då. Och sen så Vettel blev ombedd att lämna Ferrari i fjol när Carlos Sainz skulle komma in. Och sen så Gasly som själv då fick sparken från Red Bull 2019 när han fick göra några försök i det stora teamet innan han blev tillbaka flyttad till Alfa Tauri. Och det är ingen sanning någonstans, det är liksom inte statistiskt säkerställt kanske, men det är kul att se liksom vad miljöombyten kan göra för vissa. Om man tittar på Sebastian Vettel, att han fick sina avhyvlingar och det ska han väl ha också, och vi ska komma tillbaka till Sebastian Vettel också lite senare, men det är inte bara liksom att tänka så att så här, ja, men Sebastian Vettel är slut för att han fick stryka av Charles Leclerc. För helt plötsligt så levererar han en andra plats i Baku i Aston Martin. Det tycker jag ändå är kul med Formel 1, att det kan liksom studsa lite hejvilt åt olika håll och kanter.
Mm. Just Sebastian Vettel är ju lite svårbedömd ärligt talat, med en ganska svag inledning då, men väldigt, väldigt stark. En annan grej, Erik, vet vad det är? 7 av 10 i topp 10 i söndags var, har eller är anlitad av Red Bull eller har varit betald av Red Bull i någon form tidigare. Det säger en del också.
Bra förarprogram.
Ja, det här förarprogrammet som vi av och till då har klankat lite på då, att de inte liksom har fått till det. Men hur den är så är det ju väldigt många som har gått den vägen och de har ju haft många fingrar med i syltburkarna på vägen fram. Mm. Men visst är det intressant det här med miljöombyten och den som kanske tydligast får illustrera det är väl Pierre Gasly tycker jag. Som blev helt nedkörd då under den här korta perioden han gjorde i Red Bull. Och efter att ha varit stark då i Toro Rosso, kommit till Red Bull, funkar inte alls. Upplever att han inte har support från teamet och allt vad det nu var. Går tillbaka till Alfa Tauri, vinner race, hamnar på pallen, är på pallen igen. Han har gjort mycket bättre resultat i Alfa Tauri än han någonsin gjorde i Red Bull. Trots att bilen
tre
som han körde i Red
Bull. Har han, och det är bara med Toro Rosso eller Alfa Tauri. Det är egentligen ganska kul.
Det är helt sjukt egentligen. Va? Och detta trots att Red Bull-bilen är så pass mycket bättre. Då. När det gäller Perez så är han ju en speciell figur då, som fick leva med Formel 1-politiken på något sätt då, i slutet på förra året när han fick lämna då Racing Point slash Aston till i år. Då, men lyckades hänga kvar och fick nästan ännu bättre möjlighet då i Red Bull. Tuff start. Men nu börjar det äntligen lossna. Och jag säger både om Perez och Vettel att okej, det är en gång ingen gång. Vi får se lite grann. Nu har Vettel två raka bra resultat på lite speciella banor. Men ja, vi kommer till Vettel om ett tag. Men intressant som sagt med det här podiet som var rejects verkligen.
Mm. Låt oss reda ut de liksom, officiella versionerna av några av de här två stora händelserna. Och vi kan börja med däcksexplosionerna. Vad var det som hände där egentligen, Janne Blomqvist?
Bra fråga. På varv 30 så blev det ju punktering för Lance Stroll. Det kunde vi lista ut ganska snabbt när vi såg att han hade kraschat mitt på långa raksträckan. Det är det första man tänker att han råkar ut för en punktering. Och fem varv från mål på ungefär samma sätt. Lite längre fram på rakan så händer samma sak för Max Verstappen. Det vill säga vänster bakdäck punkterar. Som vi hörde på radion mellan Red Bull och Internationella federationen FIA kom ingen som helst förvarning. Det var Jonathan Wheatley som rapporterade. Inga vibration, ingenting. Och det tydde lite grann på att de var oroliga då för fler. Eftersom man inte kunde veta om och när det här händer så var Wheatley inne på att rödflagga nu och se till att alla får nya däck i en eventuell omstart. Så blev det. Pirelli och sin sida menar ju att det här inte riktigt utrett ännu vad som händer. Jag såg vad Mario Isola sa. Han sa att det här är ju superviktigt att vi försöker ta reda på varför och vad som har hänt. Vilket aldrig är lätt med ett söndertrasat däck. Det man däremot hade sett efter loppet var ju en ordentlig skada på Lewis Hamiltons däck. Efter målgång då. Det borde komma någon form av förvarning om det var slitage på däcken. Det som händer när man sliter ner ett däck för mycket, det är ju att det blir vibrationer, det blir obalans i däcket helt enkelt. Och ingenting sånt upplevde ju varken Stroll eller Max Verstappen innan det hände. Och dessutom är vänster bak det däck som har minst belastning på den här banan som svänger mest åt vänster. Det är alltså höger bak som har tar mest stryk. Så utifrån det så är det ju den enda... Alltså, man måste nästan gå på Pirellis linje här, där de säger då att vi har sett skador på ett däck. Det kan finnas skador på fler däck när man analyserar vidare. Och just med tanke på att det inte kom några förvarningar så tror inte jag i alla fall att det var rent slitage som gjorde att det här hände. Det kan ha funnits en curb eller någonting på vänster sida då, som de åkte över flera gånger och som därmed skadat däcket så illa att det sen gav upp.
Ja, och det, något som vi såg bilder på också i sändningen var ju de här delamineringarna på Silverstone. Var det förra året som just det hände? Och det var ju, men det var ju liksom ett exakt samma skeende på nästan exakt samma varv. Bland säkert fyra bilar åtminstone som det där hände för. Men, och då var det väldigt tydligt att okej, det här är ett konstruktionsfel eller liksom, de håller inte.
Det var, det var ju,
ja. Och det såg man ju inte här då. Och det, på något sätt så tycker jag ändå att så här Pirellis, liksom, det de vet just nu, vi kommer ju få en utförligare rapport om det här, men då tycker jag också att det låter åtminstone rimligt i min bok.
Dessutom är det ju så att de här däcken som man kör nu, till skillnad mot de som gick sönder på Silverstone, är ju den med förstärkt konstruktion som inte ska ha en separation mellan slitbana och sidovägg. vilket var det som hände på Silverstone. Det var ju det man försökte bygga bort just med den här nya konstruktionen. Och det är fortfarande samma gummiblandning med en ny konstruktion. Och det talar väl också mot att det var rent slitage som gjorde att det här inträffade då. Men det är ju de här enorma farterna som man har och en stadsbana. Och det kan finnas någon vasskant på något ställe som man kanske inte har upptäckt eller som har uppstått efter ett tag under racet. Som gör att man då har slitit ner de här däcken då. Det intressanta var ju att de var ungefär lika gamla de här däcksätten när det hände. Och det är väl kanske det som är lite oroande för Pirellis del.
Precis, och det är kanske det som gör att det kanske är en kombination. För att det är också en sån grej att okej, om vi vet det då, att jag förstår problematiken i det jag säger nu, för att man kan ju inte bygga ett så här pansarsäkert däck heller. Om det kommer, det vill säga att om man har kört över med vänster bakdäck något brunnslock på någon curb eller någonting som har gjort att den fått en skada helt enkelt, ett skärsår.
Ett jack. Mm.
Och sen så kör man upp i 330 km i timmen. Ja, men då är det klart att då är det ju någonting som gör att däcket inte håller, men det kanske är liksom ändå yttre påverkan någonstans som det hela börjar med.
Mm. Jag lutar nog åt det senare där. En kombination av båda. Naturligtvis ett däck som börjar sjunga på sista versen efter en hyfsat lång stint i alla fall. Och kanske yttre påverkan också då som har resulterat i de här däckexplosionerna eller punkteringarna kanske vi ska kalla dem då.
Mm. Sen har vi ju till då omdiskuterad grej som man blev faktiskt lite chockad över. Att det var... Jag började direkt tänka när jag såg...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och Hamilton kör av då i omstarten in i första kurvan när han i praktiken hade tagit ledningen över Perez var ju att det här var ju Kina 2007 igen. Att han liksom dundrar av in i depån och gör ett jättemisstag. För det är så otroligt konstigt att se Hamilton göra sånt misstag. Men skeendet var då att det blev ju omstart med 2 varv kvar. Hamilton har dessutom då några minuter innan över radion sett, vilket då går ut på feeden, att han poängterar då att en F1-säsong är ett maraton, inte ett sprint, så han kommer inte göra något överilat för att känna en position. Speciellt då, som vi har sagt flera gånger redan, att Verstappen är ute ur racet. Ändå så bromsar han på sig så fatalt in i första kurvan. Och då vill jag bara, för att förklara varför, så ska vi inleda med att höra teamradion mellan Hamilton och Pete Bonington efter målflagg.
Now Lewis, if you can have a P0, if you're still sitting there.
Did I have the magic on?
Yeah, just knock that on. Yeah, we'll have a look at it in a bit.
I could have sworn I turned it off.
Yeah, you did. But knocked it on. With the upshift. But yeah, we'll have a chat later.
Ganska tydligt där att någonting hände då som de pratar om efteråt. Jag kan svära på att jag stängde av den, säger då Lewis Hamilton och refererar då till en funktion de har.
Mm, exakt, och det här är någonting som de kallar för brake magic. Och det är för att värma däck helt enkelt. Att de flyttar fram bromskraften på bromsvågen helt enkelt för att generera värme på något form av optimalt vis, gissningsvis. Så att antar att det är liksom någon form av DAS 2.0 fast det är inte alls samma liksom funktion att de rör på hjulvinklarna.
Jag tror snarare att Brake Magic har de haft länge, det vet jag. De har haft det gott tag. Och sen så kom ju DAS som kanske gjorde att de inte behövde använda Brake Magic lika mycket men har ju blivit tvungna att använda det igen när DAS-systemet blev förbjudet till i år. Mm. Men det är ju någonting som flyttar fram mer eller mindre hela bromsbalansen på framaxeln då för att värma bromsarna som i sin tur ska värma framdäcken då, vilket är av yttersta vikt när man då ska göra en start då på det här viset då och in i första sväng.
Mm. Och då Hamilton stänger av det här inför den här omstarten med två var kvar, men i duellen mot Perez lyckas han på något vis komma åt det här reglaget som jag har förstått sitter på baksidan av ratten runt växelpaddlarna någonstans. Och då så flyttar all bromsverkan framåt och när han då bromsar in i kurva 1 är han rökt helt enkelt.
Mm. Jag har tittat många gånger på de här bilderna idag faktiskt och min initiala reaktion i sändning var ju att oj vilken bom han gör. För det som är grejen är att han gör en jättebra start. Perez har vittnat om att han var väldigt sen med att bromsa in i första sväng och vi vet ju att han klarade första sväng utan några problem. Lewis Hamilton är en halv meter före Perez när de kommer upp till första sväng, kanske lite drygt det till och med, och skaffar sig det läget då. Men när han börjar bromsa då så låser innerhjulet, vänster framhjul är det som låser upp, inte båda, vilket det borde ha varit om all bromsverkan låg på framaxeln, som jag ser det i alla fall. Så jag vet inte riktigt vad som hände. Nu säger de ju själva att det var Brake Magic som hade hoppat på igen och vi har ingen anledning att betvivla det. Utan den transparensen får man hoppas att Mercedes har. Då. Men det såg lite märkligt ut. Men han insåg det direkt. Och jag tror ju, det var ju på marginalen att klara kurvan i vilket fall som helst för hans del med tanke på hur länge han körde in i första sväng för att vara framför Perez in mot Apex. Men då måste han också klara kurvan och det insåg han ganska snabbt att han inte skulle göra och då släppte han ju bromsen och rullade ut i avåkningszonen istället.
Mm. Ja, han ville väl inte paja däcket heller. Liksom, han förstod väl att någonting är fel. Jag gissar att det där känns som att man inte har några bromsar överhuvudtaget för så pass liksom, extraordinärt var det ju
hela skeendet. Verkligen. Och jag har ju hört nu i efterhand då att Skys och F1 TV Pros poddresten som vet allt om den här bilen efter att ha kört en simulator och allt vad det är, direkt sa att det här måste vara något tekniskt fel eller i alla fall något tekniskt som har bidragit till att det blev som det blev. Och sen så kom de ju fram till att det var Brake Magic-grejen då som hade ställt till det för Lewis Hamilton. Och jag tycker det säger väl en del om Mercedes överlag just nu att de kan råka ut för en sån grej. Det där är ju inte något som man kan skylla på Hamilton direkt så. Men han har ju varit med och utformat ratten. Mercedes har den här funktionen där den sitter där Hamilton vill att den ska vara. Och då ska det ju faktiskt inte vara möjligt att komma åt den bara för att du växlar upp. Som jag ser det i alla fall. Om han nu hade stängt av den vill säga. Men det säger de ju så det får vi tro på. Så då måste jag säga, det där får Mercedes och Hamilton tillsammans ta på sig och det kostar en jäkla massa poäng. Och jag vet att Toto Wolff har varit ohyggligt sur över hela den här situationen givetvis. Att de kan inte göra på det här viset om de ska vinna en åttonde VM-titel.
Nej, det kan man väl ändå hålla med om någonstans. De har ju inte tagit med sig så himla många poäng de senaste två tävlingarna.
Nej, riktigt, riktigt risigt, vilket vi också ska komma till om en liten stund. Men vi har något annat på gång nu, eller hur?
Ja. Nu är det dags för ännu en så kallad krönika, eller vad man ska kalla det, runt en person som förändrade Formel 1.
Nu för tiden talas det mest om Red Bulls Adrian Newey eller Mercedes James Allison när man pratar om genier på den tekniska sidan av Formel 1. Och visst, med tanke på hur många VM-titlar deras bilar vunnit genom åren så är det nog det de är. Genier. Det kan nog hända att Adrian Newey fortfarande skissar fram vingar och koncept på sitt ritbord, men idag är en teknisk chef främst en arbetsledare för hundratals olika ingenjörer och designers i deras respektive stall. När sydafrikanen Gordon Murray började designa Formel 1-bilar 1969 var Formel 1 en väldigt annorlunda sport. Det var bara han, en ingenjör eller två och en handfull mekaniker som designade och byggde bilarna. Men under hans 22 år i Formel 1 som teknisk chef för Brabham och McLaren så sprutade han ur sig innovationer som än idag faktiskt är högst relevanta för sporten. Det var han som introducerade kolfiber till exempel i F1-bilars konstruktion som gjorde dem lättare, starkare och säkrare. Han ligger bakom ikoniska bilar som Brabham BT46B, också kallad fläktbilen, som var så innovativ att resten av startfältet hotade med att dra sig ur sporten om Brabham inte slutade tävla med den. McLarens MP4-4 som vann 16 av 17 race säsongen 1988 kom också från Gordon Murrays ritbord. Men hans största avtryck på sporten var inte enbart en teknisk innovation utan en strategisk. Gordon Murray är nämligen fadern till det taktiska depåstoppet. Enligt honom själv så kom idén till honom när han tog ett varmt bad hemma i England 1982. Alla visste att skillnaderna i varvtid mellan gamla och nya däck åtminstone kunde vara runt 2 sekunder. Så vad skulle hända om man stannade för att byta däck mitt i racet? Inte nog med det, om man dessutom tankade under däckbytet så skulle man kunna tjäna ytterligare 2 sekunder per varv genom att ta mindre vikt i bilen. Problemet var att tekniken för att göra snabba depåstopp inte existerade vid den här tiden. Visst, bilar gick i depå innan dess också, men bara ifall de hade problem och absolut inte av taktiska skäl. Gordon var också fast besluten om att det här skulle kunna ge dem en enorm fördel och satte igång för att uppfinna det vi sedan dess sett som normalt i Formel 1. Pneumatiska domkrafter. Lufttryckspistoler, däcksvärmare och tankriggar. Och få allt det här att fungera var inte helt smärtfritt. Det eldades upp en hel del däck när ugnarna de använde för att värma dem gick för varma och vid ett tillfälle sprängde de ett chassi i bitar när de under tryck fyllde 100 liter bränsle i en tank på bara några sekunder. Bränslet sprutade överallt och det var, citat, ganska farligt. Men till säsongen 1983 hade de faktiskt fått att fungera och Nelson Piquet tog då, med hjälp av taktiska depåstopp, sin andra VM-titel för Brabham. Och sedan dess är strategi och taktik runt depåstopp en mycket central del av Formel 1. Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast med Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Ni har fått höra lite grann om ett par saker som hände under racet i Baku senast och de officiella förklaringarna i alla fall. Ni har fått höra om de så kallade rejects som hamnade på podiet. Och sen så har vi också lyssnat till en ny person som vi menar har förändrat Formel 1. Men nu, Erik, är det dags för tummar upp och ner.
Ja, det är det vi gör efter varje race och den första går neråt till Mercedes då. För de skulle ju studsa tillbaka i Baku, för de hade ju det där dåliga racet i Monaco, men de nollade. Inga poäng med sig från Baku alls då. Så Hamiltons svit på 54 raka poängplaceringar tog slut och det är ju så alltså ironiskt att det här händer när de vet att de är i ett guldläge i och med att Verstappen är borta och de per automatik har runt 15 poäng till godo ifall de bara tar bilen i mål. Men och det är det här som jag menar, vi har ju berört ämnet ganska mycket redan i det här, i den här podden då, men det är, man är ju lite ambivalent runt att ge Hamilton en nedtumme, för han var ju magisk alltså under hela helgen. För att om man hade sagt till dem att ni kan komma tvåa på fredag kväll, då hade de utan tvivel tagit den andra platsen. Och absolut inte bett om någonting mer. Och de var ju så tydligt efter Red Bull i Baku. Så att det var liksom... De var ju ingenstans egentligen jämfört med Red Bull. Och så att... Det är svårt att ge just Hamilton en nedåtumme. Men just att de nollar, då kan de inte få någonting annat än en nedåtumme, eller hur?
Nej, det håller jag verkligen med om. Och jag hade någon diskussion med någon på Twitter under helgen som menar på att varför är ni förvånade att Hamilton är tvåa eller vad han nu var i kvalet. De mörkar ju alltid. Men så var faktiskt inte fallet den här gången. De var riktigt illa ute. Och gör man den lite djupare analysen, då förstår man hur illa ute de var. Och det är ju så att Mercedes har, om vi skulle titta på alla de träningarna som de har gjort genom åren, så har de inte det. De gör inte sånt, de mörkar inte. De har nästan alltid en baseline som har varit bättre än alla andra. De har varit 1, 2, kanske 3, 4, då har man höjt på ögonbrynen lite grann. Men det är därifrån hela tiden. Nu har de ju varit helt avhängda den här helgen. Och en väldigt intressant grej som de gjorde då var ju att de gick åt varsitt håll med inställningarna på bilarna då när det gäller Valtteri Bottas och Lewis Hamilton, och ni såg ju själva vilken stor effekt det hade, positivt respektive negativt. Men, och där var ju både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas instrumentella till varför, eller till de val som gjordes. Bottas menade på att han kunde inte köra bilen som den var, och skulle han ta i mera då hade han kraschat, och det gällde även efter den den setup-förändringen hon gjorde för att hjälpa honom till det. Hamilton gick åt andra hållet. Han insåg att vi måste hitta fart någon annanstans. Vi tappar lite grann i det kurviga partiet, men vi måste hitta den farten någon annanstans. Och vi såg ju racet tydligt hur han låg. Han tappade ungefär en halv, 6/10 ungefär i sektor 1 och 2 för att ta tillbaka då lika mycket då när han körde över långa raksträckan. Va? Så att för honom handlade det ju bara om att vara närmare än den sekunden som krävs då för att få använda DRS, så hade han ju ett jättebra slagläge åtminstone. Så att jag tycker Hamilton kan inte få någon nedåtumme för den här helgen, hur man än ser på det. För det han gjorde visar ju återigen vilken stark förare han är, hur han kunde vända det här knepiga läget till någonting positivt, vilket det blev.
Mm. Och sen kan man ju då tänka sig då att okej, men Bottas hamnade med den där andra inställningen som inte funkade och sånt där, och det är därför då han kvalade först in som 10 då och allt vad det är. Men det är just den där grejen, precis som du sa, att han kunde inte köra bilen som Hamilton lyckades köra bilen också. Och det är väl där som Bottas ändå förtjänar en ganska fet nedåtumme, för att återigen, han kvalade 10 och sen så ligger han nog 10, va, när han ska göra omstarten där med 2 varv kvar, och då tappar han 2 platser till, bland annat då till Giovinazzi som startade helt sist i det här racet.
Mm. Han var svag helt enkelt, Valtteri Bottas, den här helgen. Det var ingenting som funkade, och det är inte att Valtteri Bottas har glömt bort att köra racerbil, det är ju bara att han inte är ett med bilen längre. Den har liksom glidit honom ur händerna lite grann, och då krävs det att man gräver djup tillsammans med sin ingenjör om hur man ska komma till rätta med det här. Så de har mycket att analysera efter den här helgen i Baku för att studsa tillbaka. Jag kan tänka mig att Bottas är tillbaka på samma fina höga nivå igen i Frankrike redan. Men den här helgen i Baku funkade ingenting. Och har du inte konferens, det vill säga förtroende för bilen på en stadsbana med alla de här murarna och 90-gradersvängar, då går det inte att köra. Och tappar du då en halv tiondel eller någon hundradel i varje sväng, det blir tid till slut. Och det var precis det som i det läget som Bottas hamnade tyvärr. Medan Hamilton grävde ännu djupare på något sätt. Va? Skaffade sig en bil som han faktiskt kunde vara någorlunda konkurrenskraftig med. Och det där kvalvarvet. Jag menar, han är ju osannolikt bra. Alltså, osannolikt bra. Sett till hur tufft läge Mercedes hade i Baku från start.
Mm. Du, vi pratade om miljöombyten. Skulle inte Bottas kunna tänkas behövet?
Jag tycker det är för tidigt att prata om miljöbyte. Låt honom köra färdigt den här säsongen i Mercedes. Det är ingen tvekan om den. Sen har ju jag, det har vi ju sagt tidigare, jag tror inte han får förlängt något mer. Jag tror inte det. Hans tid i Mercedes kan vara på väg att ta slut nu. Och det borde inte han ha något problem med. Jag har inga problem med det, och ingen annan borde ha något problem med det heller. Han har varit där sedan 17, så 17, 18, 19, 20, 21, det är 5 år. Han har tjänat stora pengar på de här åren. Han har fått bra betalt. Han har sett till att Mercedes har vunnit konstruktörstiteln varje år sedan han kom dit. Vilket är ett otroligt bra facit. Killen har verkligen gjort avtryck i Formel 1. Om han nu inte får förlänga med Mercedes, då tycker jag han ska göra 2 saker. Han ska sätta sig ner och fundera på, vill jag köra vidare i Formel 1 eller vill jag göra något annat som jag tycker är kul? Och vill han köra vidare i Formel 1, så måste han fundera på hur han ska ta sig an en eventuell fortsättning. Vill han verkligen flytta ner i ett mittenteam eller kanske ännu längre ner bara för att stanna kvar i Formel 1? Och då måste han verkligen ställa sig frågan varför han ska göra det. Jag tror på allvar att han kunde tänka sig överväga att göra någonting annat, om det nu är så att han blir av med styrningen i Mercedes efter den här säsongen.
Mm. Det får vi se. Det var någon annan här som jag tänkte att han kommer nog lägga hjälmen på hyllan när han får sparken från Ferrari. Men istället får han en uppåttumme av oss. Sebastian Vettel.
En stark uppåttumme tycker jag han ska ha också. 2 helger i rad. Vilken kille, vilket uppvaknande. Och helt plötsligt, han har ju gjort precis tvärtom mot Valtteri Bottas. Han har ju gått från ett läge där han inte var bekväm med det han körde till att bli bekväm med det han körde. Och dessutom på 2 stycken stadsbanor. Overcutten han gjorde i Monaco, helt magnifik. Samma grej gör han alltså i Baku. Han gör ju en overcut. Han körde ju nästan 20 varv mer än alla andra på mjuka däck. Och det var ju den första stinten som grund.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hon lade alltihop. Visst, han blev tvåa för att Verstappen och Hamilton föll ifrån, men fjärde plats i mål för Aston Martin för Vettel hade varit en lika stor succé som jag ser i alla fall.
Absolut, och låt mig då läsa hans facit fram till Monaco. Jag kan läsa till och med Monaco, och jag kan läsa Baku också, för jag kan allting. Det är nämligen så att i första racet slutade han på 15 plats, andra racet 15 plats, tredje racet 13 plats, fjärde racet 13 plats, och sen så i Monaco femma, och nu i Baku tvåa. Det är en utvecklingskurva, kan man säga.
Det kan man definitivt säga att det är, och sen är det svårt att liksom analysera det till 100% säga, gud vad mycket bättre Vettel har blivit, eller hur mycket bättre han trivs i Aston Martin bil nu helt plötsligt, utan det är ju två väldigt speciella banor som de här resultaten har kommit på, men icke desto mindre så har han levererat.
Ja, och låt oss lyssna på honom själva.
I'm happy, obviously it was a good day, and happy for the team mostly, you know, it's been a tough season start, tough beginning to the season, so I think the guys are over the moon. They will be up in the air soon because half the team is flying right now. But I think the race obviously gives us a big smile on the face. Everybody as well in Silverstone in the factory. I mean, the guys are pushing hard. And as I said, we expected more from the beginning of the year. Obviously, it's great to get such a strong result in. But I hope that this momentum now we gathered in the last two races helps us in the next couple to be a bit more aggressive and in the points. To really be in the fight to score points more regularly.
Your pace throughout the race was strong on that soft tyre. You went so long on it, and it was still good.
We could have stayed out, so obviously we didn't want to take any risk. But it was still mega, and I thought I could still improve. So yeah, it was really good. I think we really hit the sweet spot, which in the street circuit is obviously crucial to really trust the car, and that's what happened today. So I'm really, really pleased, and we could see that also at the restart. You know, I just had the trust in the car and knew what to do. There was a gap, I went for it. We passed Charles, we passed Pierre, so really happy. And it would have been fourth. Obviously, we benefit then from the two DNFs in front of us, or also the mistake of Lewis. But I think it's been a great, great day, so I'm happy.
Two street tracks need confidence. It looks like you've got the confidence in this car. Are we seeing a turnaround, do you think?
I hope. I mean, we see the next track is a boring one to come, but it will tell us a little bit more about where the car pace is. So it's a bit of an easier track, but we still, you know, we need to do everything right, and as I said, hopefully that trust translates also to a better performance in a normal or regular track. But street circuits is obviously the key, and Friday already, even though the results were bad, I really felt good, and I was very relaxed getting to sleep and no worries and concerns. So I knew that on Saturday I can pull it off. I had a mistake and lock up and then the red flags, but today I was open-minded and knew that, you know, I don't know, I just felt I never had to look back. I always was looking forward, so that was obviously a strong point.
Just det, för han är inne på det där då. Det är ju han pratar om, för det första pratar han om Boulder Card som a boring track, och det är det väl i för sig. Det kan inte liksom hålla det emot dem, men det ska bli faktiskt väldigt intressant att se var de är då på en normal bana, så att säga, för upphämtningen de visar på stadsbanor är ju enorm, men det känns ju som att det är den här typen av säsong nu när man inte riktigt vet var någon ska vara. För kolla på Ferrari, de tog på i lördags.
Men sa vi inte det innan säsongen började, att det kommer att bli ett år med väldigt mycket dagsformen kommer att avgöra, va? Hur väl man får bilen att jobba däcken på bra sätt. Och, ja, men vi ser ju även Mercedes, den som har varit den överlägset bästa bilen, faller ur fönstret. Har gjort ett par gånger nu. Vi har ju av och till också sett Red Bull kanske kämpa med att hitta rätt med allting. Inte minst Aston Martin har ju haft det kämpigt då med förändringen på golvet som man gjorde till i år, som de var väldigt irriterade över. De vill ju till och med gå till domstol för att få tillbaka bilen som de var förra året. Jag vet inte om de tycker så längre, men det är ändå spännande att se. Och det här tajta startfältet som vi har då, och som inte blir mindre tajt ju längre den här säsongen lyder, där måste allting sitta för att du ska göra resultaten.
Mm. En till uppåttummen, det är faktiskt flest uppåttummar. Jag inser också att vi har glömt, att jag har glömt att lägga till Ferrari som en uppåttumme också. Det är kanske en mediumtumme.
Nej, men jag tycker de ska ha en uppåttumme faktiskt. Ferrari, de gjorde ett jättebra jobb. Inte minst har de pole position, och kanske Carlos Sainz hade varit ännu högre upp om inte Yuki Tsunoda hade kraschat bort sig. Det roliga är att Ferrari nu två helger i rad har skaffat sig en pole position med hjälp av rödflagg. Jag säger inte att Leclerc inte hade tagit pole om det inte hade blivit rödflagg, men han hade blivit utmanad på ett sätt som han inte blev den här gången i alla fall. Men oavsett det, vilken uppryckning Ferrari har gjort, och de utnyttjar verkligen bilens fina egenskaper på långsamma banor. Det här mekaniska greppet som de har stor nytta av när bilen fortfarande är lite draggy och lite effektsvag mot de allra bästa. Det visas ju faktiskt ganska tydligt i racet att de inte riktigt räckte till, och det visste de ju själva också innan racet började. Men bra gjort att ta pole, verkligen. En rejäl uppåttumme.
Mm. Bra, då går vi till nästa, den uppåttumme som jag var på väg mot i alla fall. Och den ska gå till Alfa Tauri, för att Pierre Gasly kom ju trea som sagt. Men nu var också Tsunoda på sjunde plats. Det är inte så här, det är så, men om man bortser från att Gasly hamnade trea så är ju sjunde plats väldigt, väldigt bra. Det är Tsunodas bästa resultat i Formel 1-karriären hittills då. Och han fortsätter att leva rövare på radion. Men Alfa Tauri fick med sig 21 pinnar i Baku. Och de är alltså med det då före både Aston Martin och Alpin i VM-tabellen. Det är kul för dem.
Ja, det är fantastiskt roligt måste jag säga. Tsunoda, verkligen gubben upp och ner. Man vet inte riktigt vad man har honom. En krasch i kvalet där till exempel. Då, lite annat småstök fram till racet. Då. Men som jag uppfattar det ändå ett ganska stabilt lopp. Jag ska inte säga att jag hade järnkoll på Yuki Tsunoda under själva racet. Då. Men han låg där och vinglade runt 7, 8, 9, 10 plats. Merparten av det här loppet då, och har ju fortsatt svårt att hänga med och matcha Pierre Gasly som är så stark just nu, så himla stark. Jag undrar vad det här kan leda till för en sån som Pierre Gasly om han fortsätter köra på det här viset. Kan Red Bull bli sugna på dem igen? Troligen inte, och då undrar jag vart ska han ta vägen istället, va? Det har pratats om Alpin, men det vet inte jag om det är något. Och så han har ett litet bekymmer, Pierre Gasly, för det finns inte många platser i Formel 1 som är ett steg uppåt. Åt sidan kanske, men de allra flesta är neråt, och då finns det ju ingen anledning att byta bort den styrning han har nu med Alfa Tauri. Eller jag vet inte hur du ser på det.
Nej, jag skulle, om jag var hans manager, skulle jag nog råda honom att sitta still i båten ett tag till, åtminstone ett år till. Men det är lite skillnad nu också, för Alfa Tauri, det är ju ett så kallat juniorteam, men liksom i början av Toro Rossos liksom existens så var ju det verkligen ett uttalat, det här ska våra juniorer sitta i, och ska vi testa dem, och sen ska de liksom graduate upp till Red Bull. Med tanke på att de tog in Perez som bara ett exempel, men också att Gasly har ju ganska många race under bältet vid det här laget, så är ju inte det riktigt ett så här, ja, juniorteam, ja, det är ett dotterteam kan man väl säga. Snarare än juniorteam nu. Ja.
Systerteam snarare.
Ja, precis. Det, så kan man kalla det. Så att jag tror ändå att så här, när Gasly levererar på det här sättet, så då jag håller med dig. Han har ingen liksom anledning att lämna, för att i Ferrari kommer han inte komma in om inte liksom någonting väldigt oförutsett händer med Leclerc eller Sainz. I Mercedes kommer han inte in, för den platsen som eventuellt blir ledig i Mercedes, det är George Russells sannolikt. Och sen så har vi då vad har vi mer?
Ja, Red Bull.
Ja,
men McLaren. Det
Verstappen sitter där. Perez sitter där sannolikt även nästa år, och sen så McLaren, där är Ricardo och Norris. Det är liksom, det är i så fall om någon bara säger nej, men nu sticker jag någon annanstans. I så fall då kan det hända grejer, men det känns inte så sannolikt.
Nej, det gör faktiskt inte det. Så att sit tight är vårt råd och tips till Pierre Gasly då i Alfa Tauri. Fortsätter att dela ut tummar upp, och den som ska ha den, som kanske är den klaraste tummen tycker jag, och den roligaste tummen på något sätt också, det är ju Sergio Perez. Jag tycker verkligen det. Finns lite omständigheter till segern givetvis, men en andra plats hade han ju garanterat. Och att han ärvde segern nu när det blev som det blev för Verstappen, ja, det må ju vara hänt. Men han gjorde ett fantastiskt första varv, några riktigt, riktigt bra omkörningar. Tog sig upp i ett läge att ganska lätt ta sig förbi Charles Leclerc. och sen förbi Hamilton via en overcut som återigen visar hur mycket snabbare Red Bull var än Mercedes den här helgen. En overcut på en stadsbana är kanske inte någon skräll, men på sån här bana där det är lätt att köra förbi så är ju inte overcut kanske det man i allmänhet satsar på. Men hur som helst, de hade så mycket mer fart än Mercedes så det var ganska lätt för dem. Nu blev det ett långsamt stopp för Hamilton och ett långsamt stopp också för Perez. Så han hamnade lite dumt till framför Hamilton. Han kom liksom aldrig bort från Hamilton heller när de väl kom ut på banan. Hamilton gjorde ett jättejobb med att hänga på. De hade två bilar som var olika inställda, som hade olika styrkor på olika delar av banan. Och det där var ju intressant att följa tycker jag. Det hur länge Hamilton skulle orka hänga med. Hade det varit två normala stopp för de här, då hade det sett likadant ut. Eller då undrar förresten om inte Perez har kanske haft någon mer sekund. Men jag tycker det var synd att han åkte på ett långsamt stopp när han väl hade kört sig förbi Hamilton och med rätt så stor marginal dessutom eftersom Hamilton hade gjort sin långsamma stopp. Så det blev onödigt stressigt för Perez merparten av det racet då efter det att han hade varit inlagd på nya däck. Mer stressigt än det hade behövt vara.
Men det är glömt nu, tror jag, från Sergio Perez. Han tog sitt tredje podie i Baku. Och det här är alltså första Red Bull-segern som inte är Verstappens sen Ricciardo vann i Monaco 2018. Då. Och det är alltså, som vi har sagt, 1000 gånger tidigare så har ingen andra förare lyckats med det i Red Bull. Alltså Albon, Gasly, hela den visan igen då. Och grejen är att han såg bekväm ut. Det läbbiga är ju då att det var ju väldigt nära, enligt Red Bull själva, att det inte skulle ha blivit sådär. För att han hade ett hydraulikproblem. Jag vet inte exakt när det dök upp. Men det var ju väldigt tydligt att det var ganska allvarligt då. Direkt efter målgång så får han ju meddelande på radio där han säger stop the car, stop the car. Och det var tydligen hydraulikproblem, så att hela teamet sitter och stirrar på den där mätaren för att mäta liksom hydrauliktrycket. Och grejen med hydraulik är att det styr ju allt. Växlingar, växellåda, DRS, power steering, alltså det går inte att failar hydrauliken, då är det kört.
Då går det inte att köra helt enkelt, då stannar bilen kort och gott.
Men nej, det gick bra det också.
Ja, det gjorde det. De var ju faktiskt på väg mot en dubbelseger Red Bull här och det skulle i så fall varit den första sen Malaysias Grand Prix 2016. De har ju haft en liten en svacka kan man ju säga, eller inte riktigt varit med alla längst fram i alla fall under en rätt lång period, men nu är de ju verkligen där. Jag tror det var Andrew Benson på BBC, han är ju en duktig reporter, han hade gjort en sammanställning hur de låg till då över snabbaste varv under en helg och gjort en average av det då. Och där är ju Mercedes några hundradelar före Red Bull på den listan. Average startposition däremot så hade ju Max Verstappen några tiondelar bättre då än Lewis Hamilton. Så att det är superjämnt där framme, verkligen superjämnt. Och vi pratade dagsform tidigare, det är ju precis det handlar om också mellan Red Bull och Mercedes. Ingen snack om saken. Det kommer att komma banor där Mercedes är bra eller bättre än Red Bull. Men det kommer också studsa tillbaka och vara andra banor där Red Bull kommer att vara dominanta gentemot Mercedes.
Nu är det för trevligt här inne. Så nu är det dags att ge en tumme neråt. Och den ger vi till Pirelli. Det är inte lätt att vara Pirelli. Någonsin egentligen. Inte bara den här söndagen. För att när det går bra, då hyllar man Formel 1, då hyllar förarna sitt team, då hyllar förarna sig själva, sin bil. Men när det går dåligt så är det väldigt nära till hands att man då klankar ner på däcken. Och då är det ju frågan då, vi har ju varit inne på Pirelli redan nu, men det är just lite förtjänat på något sätt. Att det händer ändå ganska mycket med däcken, tycker jag. Att det är... Förstår du? Att ofta träffar de fel. Och då menar jag kanske inte just de här skärsåren i däcken som var i söndags. Utan det är liksom det är lamineringar. Det är för konservativa däcksval som gör att det blir tråkigt race på grund av det. Sen så måste de håller inte konstruktionen och sen så bla bla bla. Du förstår vad jag menar? Du förstår vad jag är inne på i alla fall.
Jag hör vad du säger och håller delvis med. De har haft det kämpigt genom åren. Sen de kom in i Formel 1 var det 2011 eller 2012-2011 tror jag. Tog över efter Bridgestone. Fick ut ett svårt upplägg från Formel 1 där de skulle bygga däck för bra racing. De ville att det skulle byggas in degradering, det vill säga ett prestandatapp i däcken då som skulle inträda då vid en viss temperatur och då skulle starta en kemisk reaktion i däcket då, som skulle ta ner effektiviteten på dem. Och det här fick de ju, ja, det blev bra ibland och det blev dåligt ibland, och vi hade några helt hiskeliga race emellanåt. Barcelona, då var det 85 påstopp och man gjorde fyrstoppare och till och med femstoppare. Sen har ju åren gått. Det har varit, de gick från kolfiberbälte till stålbälte, och de hade väldigt, väldigt allvarliga däckexplosioner på Silverstone ett år. Det som hände förra året. Och sen så byggde man nu ett däck som jag uppfattar ändå är ett bra däck, det som de har nu. Det har funkat bra, det är mycket, mycket tåligare, inte alls lika känsligt, även om Formel 1-däck generellt är känsliga sen Pirelli kom in med den här degraderingen som många gånger inträder. Så är det ju ett tufft läge för Pirelli. Den här gången dock så ska vi vara väldigt försiktiga med att sitta på utsidan och kasta skit på Pirelli förrän vi vet exakt vad som har hänt. Nu får de egentligen skit för gamla meriter, känner jag. Och det vet inte jag om det är välförtjänt. Nu får vi ta reda på hur det ligger till först innan man börjar veva gång och med dåliga däck. För jag har sett en massa förare som har tyckt en massa grejer. Och jag vet hur jargongen går i racingbranschen också runt Pirellis däck. Jag nämner inga namn, men jag vet att det är många som är liksom så här: Pirelli kan inte bygga något däck. De har aldrig vetat hur man bygger racingdäck och bla bla bla. Vilket jag inte riktigt tror på, i synnerhet inte nu för tiden, va? Visst, de har ingen konkurrent i Formel 1 när det gäller att bygga däck, och de har ingen som sätter press på dem kanske på ett sätt som de egentligen skulle behöva för att dra utvecklingen framåt. Och de lägger ju ofantliga pengar redan i marknadsföring runt Formel 1, så att det är klart att det är en kostsam historia där för Pirelli, och det någonstans får konsekvenser. Men de har till exempel aldrig haft, inte förrän på senare år, fått möjlighet att köra moderna bilar för att testa fram sina däck. Hur ska man då kunna bygga en bra produkt? Och så vidare och så vidare. Så att det finns en massa saker. Va? Det som hände den här helgen var ju naturligtvis oroväckande med de här två explosionerna då, i hög fart ut på den långa raksträckan. Men vi ska inte ge dem skulden riktigt ännu för det som inträffade. Det kan mycket väl vara skador av annat slag som har påverkat det här. Jag tror att Pirelli efter en rejäl genomgång av det som hände kommer att ta korrekt beslut. Så om det nu handlar om att höja minimitrycken lite grann.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
För att skydda däcken än mer, eller om de kan hänga kvar vid de tryck som de har testat fram, det får vi se, kort och gott.
Håll den där, det där säget du sa, att skit för gamla meriter, för jag kommer till det alldeles strax. För att nästan med nedåt tumme går till Nikita Mazepin. Haas har inte så lätt nu. De är långsammast, absolut. Alltså, de är efter Williams, men tack vare att de då slutade på 13 och 14 plats så är de nu före Williams i VM. Och däremot då så bevisar sig Mazepin återigen lite vad han är gjord av, tycker jag. För det dök ju upp, det var ingenting som man såg under själva sändningen, men det har dykt upp på sociala medier och folk har sett då vad han gjorde precis in mot målflagg efter omstarten då. För han hade tagit sig förbi Schumacher i den omstarten, men in mot mål då så får Schumacher en tow, och i sista sekund då så ser man att liksom tydligt, alltså att Mazepin liksom vevar till mot tysken, och Mick Schumacher då blir ju supersur, för det är ju väldigt farligt de här farterna. Har du sett sekvensen själv?
Jag tittade på klippet idag och noterade då att Mick Schumacher blir väldigt, väldigt arg. Skriker bra. Pip, 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 pip. Och sen så skriker han, seriously? Does he wanna kill us? Eller någonting i den stilen. Och reagerar ju starkt. Och det går som sagt 330-40 km i timmen när det här pågår. Och jag kan mycket väl förstå. Man vill inte sitta och rycka i ratten i de farterna, förstår du? Man vill inte göra några snabba undanmanövrar. Och det är ju fult att hålla på och stänga på det där viset. Mazepin vill ju inte bli omkörd såklart, va? Men man får ju ändå passa sig från att göra såna dumma grejer, i synnerhet när man har teamkamrater som är på väg upp. Så här sa han själv i vilket fall direkt efteråt.
The main thing is just I'm a little bit upset about losing my position to the teammate on the main straight. I ran out of the battery there, so I was a bit of a sitting passenger. But it is what it is, and I think a nice number for the team, but obviously some unexpected situation has happened with the other drivers, which enabled us to get that position. But yeah, overall, it's quite positive.
Han säger ju, han nämner ju situationen, men han säger ingenting om blocken då. Men det där var ju verkligen inte snyggt, och det är just som du sa precis innan vi hörde honom själv då, att dels är det på raken, då är det ju liksom, det är inte ens en oskriven regel att man inte får hålla på och blockera någon på det sättet. Och sen så dessutom då mot sin teamkompis. Han säger att det hade att göra med batteriet, men om man vet då att han var en sitting duck, som man själv säger själv, då kanske han inte ska försöka liksom veva till mot sin teamkompis återigen då för att bryta den där toen. Så att han
får en tumme ner.
Vem man är. Ja,
Günther Steiner har i alla fall sagt att luften är rensad mellan hans båda förare.
Då kommer jag till den där grejen att få skit för gamla meriter. Grejen med Mazepin är ju att han har fått väldigt mycket skit. Varenda race så hade vi kunnat ge honom en nedåt tumme för någonting. Och jag känner, så här, helt ärligt, så känner jag mig ganska benägen att ge honom en nedåt tumme, till exempel. Vi fick en intervju med honom, en lång intervju om som vi gjorde då med honom under något race. Jag kommer inte ihåg vilket race det var. Men grejen är att han känns ju inte vid de här grejerna. Hade han varit lite ödmjuk, som Nicholas Latifi, han är ju ingen så här storstjärna i Formel 1 heller, men han är ju sannoliken inte, han är ju ödmjuk i sin relativa långsamhet i brist på bättre beskrivning. Medan Mazepin är ju, det är helt otroligt, tycker jag.
Han sticker huvudet i sand. Ja, men det gör han ju. Och det kanske är mediatränat, inte vet jag. Det var någon som sa till mig någon gång att man ska aldrig påminna om sina misstag. Och det kan jag köpa på något sätt att han gör det. Va? Det är inte snyggt, men på raka frågor så borde han ju åtminstone kunna lyfta blicken lite grann och säga någonting. Va? Men det är väl kanske inte det han får alla gånger. Va? Och då blir det ju svårt att, jag vet inte, säga rätt saker. Jag har ingen aning. Jag känner inte Mazepin överhuvudtaget. Jag tycker det han har visat både i F2 och delvis i F1 och även utanför bilen har satt liksom nivån för vad jag tycker om honom. Han kommer att få väldigt, väldigt jobbigt att vinna över mig på sin sida i vilket fall som helst. Men det betyder inte att han är en dålig människa alltid och jämt. Men hans agerande tyder på att omdömet brister emellanåt. Så långt kan jag sträcka mig.
Vet du, helt plötsligt så kommer jag mindes en grej när vi hade, det var många år sedan, alltså 5-6 år sedan kanske, som vi hade en sån här one-on-one-intervju med Pastor Maldonado. Mm. Men det var ganska kul, för då fick jag en ganska tuffa frågor under den intervjun. Synd att vi inte kan spela upp den, men det är också så här, till skillnad då från Mazepin så tror jag att han vet vad folk tycker. Och därför så blockar han liksom de här negativa frågorna, eller när man vill ställa honom till svars i alla fall. Medan Maldonado fick liksom frågor och som var liksom så här, men vad är det som gör att det blir så här så ofta? Liksom, han bara, well, I'm really doing great. Du vet, så att han var liksom, han var bara så här helt
lost in translation.
Han visste inte om att han hade ett liksom ganska dåligt rykte om att liksom krascha in i folk. Och han var ju liksom en laughingstock över runt Formel 1. Samtidigt så var han ju en duktig förare när allt liksom gräset var tillräckligt grönt och månen stod i rätt vinkel mot Jupiter.
Han vann ju ett race för fasen.
Ja, men det är precis det jag menar. Men samtidigt så kunde han ju liksom ramma någon i nästa sekund.
Det är väl Williams senaste seger?
Ja, absolut. Det var 2012 det, va? Mm, när det var sju olika segrar första sju racen.
Apropå Pirelli-däck.
Just det. Det var därför.
Delvis var det därför. Skulle jag kunna tänka mig. Ja. De har ju varsin hemsida, de här Mazepin och Maldonado. Det har de åtminstone gemensamt då.
Just det. När kraschade Maldonado senast?
Och när spann Mazepin senast?
Just det. Just det.
All right.
Nu, vi måste avsluta i dur. Och då går vi på Fernando Alonso. Mm. Från Spanien i Alpin. Han slutade sexa.
Han gjorde
inget
det.
Märkvärdigt race fram tills omstarten. Men...
Nej. Sen hände det grejer. Då sprattlade farbror till och gjorde några fantastiska varv, de här två som det blev då innan målflagg. Och det var ju underhållande. Också ett sånt där klipp som kommer från F1 TV Pro då, som har lagts upp där man kan se hela hans varv. Och jäklar vad han kör. Alltså, det är cool med honom. Han har ju en tävlingsnerv och en aggressivitet som få andra förare. Och i det läget med så lite kvar så kan ju han kan ju alltså make up för, inte vet jag, 40 varv bakom en annan bil i övrigt under racet. Bara med att köra två varv lite snabbare än de andra. Ta lite större chanser. Men han är så skicklig på det.
Mm.
Och tjäna fyra platser på de där två varven. Det hade han ju säkert fått kämpa i, ja, som sagt, 40-50 varv i övrigt med att klara av.
Nu hade han ganska okej softdäck, för han gick ju in och tog softdäck också, så det är klart att det hjälpte till.
Jo, men alla hade soft på slutet, Erik, och han hade ju faktiskt sämst softdäck, för han hade ju kört sig ett tag. Ja, så det var ju det som var så, det var det som var så fascinerande med hela grejen, va? Men han gjorde det otroligt bra. Jag måste säga att jag är djupt imponerad. Det var coolt att se honom. Och det är ju roligt att höra vad han själv var att säga om det som hände.
Yeah, we have good pace in two lap race. that was fun. It was exciting to have some battles. Everybody was very aggressive, knowing that it's only two laps and don't need to take care about the tires or anything. So it was fun. I think we had a solid weekend here in Baku, and being 10th, I think it was too little reward for the team. So I'm happy with 6th now. I think the guys deserve it. We've been working very hard, and at least we get some good points.
Were you a little bit surprised in that early stint that you didn't quite have the pace?
Yeah, a little bit. I think FP2 long run felt okay, but earlier in the race we were there 3-4 tenths slower than the people around. We tried to be creative with the strategy, trying to undercut people around and then taking the first safety car and gambling to put the soft tire. But any strategy when you are a little bit slow in pace, it doesn't work. So, you know, we got lucky at the end to have another opportunity, and we took it.
Ja, han håller ju med själv. Det var ju de två sista varven som var det märkvärdiga under det här racet. Men det är ju... Jag menar, han fick en tumme neråt senast, tror jag. För att han var lite anonym och lite trist. Och vi jämförde honom med Schumacher och sånt där också. Men nu blixtrande han till, sannoliken.
Mm. Var värt 7 poäng där, de där två sista varven.
Mm. Det var imponerande. Väl investerade svängar.
I allra högsta grad. Okej, hörni, då har vi delat ut våra tummar upp och ner i dagens F1-podd. Innan vi stänger butiken, vi vill lyfta fram att det är racevecka igen. Men den här gången är det IndyCar som nu har fått lite luft. Förarna har varit på semester, gjort en massa roliga grejer, men nu ska de tillbaka i bilarna igen, nämligen i Detroit på Belle Isle. Där de i Detroit ska köra den här parken och dubbelrace. Och senaste gången vi var där så var det faktiskt en svensk på pallen.
Så var det. Marcus Ericsson, debutsäsongen 2019. Vi var inte där förra året för att det var även då pandemi. Men då i race 2 då så slutade han tvåa. Hans enda pallplats hittills. Men det känns som att det kan komma lite närmare och närmare och närmare och närmare och närmare till en till. Och kanske en seger.
Mm, det kan vi åtminstone hoppas på. Och ska vi på förhand säga någonting om den här helgen, så måste ju Marcus vara favorit av våra båda svenskar, även om Rosenqvist också hade en bra helg i Detroit den gången. Dock utan att liksom nå hela vägen fram. Jag tror han smällde i något av racen, men hade annars chans på en pallplats han också. Hur som haver, Eriksson har ju haft, han ligger 10 i mästerskapet till att börja med, vilket jag tycker är bra, sett till att säsongen inte riktigt har studsat till 100% åt rätt håll. Men det som är mest uppmuntrande är ju faktiskt att han har visat vid ett tillfälle att han kan kvala ordentligt, och det kommer att bli viktigt i Detroit. Det gäller att hitta den sista halva tiondelen eller vad det kan vara för att hoppa vidare genom kvalsegmenten, och sen har de ju en bil som funkar hyggligt bra, eller riktigt bra ska jag säga, på stads- och vanliga banor, till skillnad då från Rosenqvist som inte har varit i närheten av att kunna visa rätt fart på den här typen av banor. Så vi får verkligen hoppas att Aaron McLaren har gjort någonting bra fram till de kommer till Detroit, och att bilen passar bättre på den här hoppiga stadsbanan då än vad vi har kört på tidigare.
Mm. Det här är ju liksom urtypen av en amerikansk stadsbana. Det är ju, jag för mig att det var någon som sa det förra gången vi var där, att det var liksom tur att jag hade ganska nyinsatta plomber, för annars hade de trillat ur. För att det är liksom, det är så pass guppigt. Det är helt sjukt alltså vad de här banorna ser ut egentligen, men det är ganska underhållande för den sakens skull.
Verkligen, och en kul bana tycker jag. Jag måste säga att jag ser fram emot det Detroit-racet. Det finns ju en annan bana som de tyvärr inte då kommer att använda i år, som är nästan ännu värre skick, och det är ju Toronto. Men Kanada har ju avsagt sig Indycar i år också då, med anledning av pandemin, så dit kommer vi alltså inte. Och någon ersättare till racet i Toronto har vi väl ännu inte fått, men det är mycket som talar för att det blir något dubbelrace någon annanstans. Det gör faktiskt att jag kommer på en grej. Vi nämnde inte det här i podden, men vi sa det i sändningen i helgen. Men Singapores Grand Prix är ju inställt. Och kommer inte att bli av den här upplagan och på grund av pandemin. Och där tittar man väl också på eventuellt att köra dubbelrace någonstans. Och där har ju faktiskt ryktena pekat mot att det ska ske på Cota i Texas. Men det kommer fler förändringar i kalendern, det kan vi vara nästan säkra på. Mexiko är stort frågetecken, Japan är stort frågetecken, Australien kommer med största sannolikhet inte heller bli av i november. Inte som läget ser ut just nu i alla fall, där de är livrädda för minsta lilla utbrott av coronaspridning. Då stänger de ner, och just nu är det ju mer eller mindre lockdown i hela Victoria, så att Jag tror att det kommer att hända en hel del på kalenderfronten framöver under sommaren och tidiga hösten. Att Singapore redan nu kasta in handduken hänger ihop med att loppet ska gå i september, men de behöver rätt mycket förberedelsetid. De här andra banorna vi nämnde, de är ju permanenta banor och behöver inte säga nej redan nu.
Jag hoppas på något sätt att det hade varit en cool grej att ha genomfört en 23 race lång kalender, men det är ju redan nu 22 då, och sen så tar vi bort dem där, och även om de sätter in ersättningsrace, det kommer inte bli varje vecka sannolikt, så att, vad ska man säga, vi hoppas på 20 i alla fall.
Vi skulle ju kunna stoppa in Kina där i gluggen där Singapore skulle ha legat, och det är ju en möjlighet, för Kina har ju blivit uppskjutet men inte fått något nytt datum. Och det ligger ju i samma tidszon i vilket fall som helst. Alltså det skulle ju kunna ha varit en möjlighet om man vill göra någonting. Men det är ju bara spekulationer från våran och min sida. Jag har ingen aning om hur de resonerar. Det handlar ju om att hitta banor som vill arrangera lopp, kanske utan publik då. Men samtidigt har vi Zandvoort i Holland då, som tänker sig publikanströmning på 100 000 då, så länge man har vaccinerat, om jag förstått saker.
Du är vaccinerad?
Jag är vaccinerad, jag har fått första skottet. Så att jag får nästa 12 juli, sen efter det då. Sen har jag dessutom antikroppar, färska antikroppar. Så att jag är ganska rejält skyddad redan nu faktiskt, med antikroppar plus en första vaccindos då.
Men du, Indycar som sagt i helgen, ja. Och sen så har vi IMSA också i Detroit. Det kan vara faktiskt värt att titta på, för det sänder vi ju.
Ja, det blir också spännande.
Kevin Magnussen. Kevin Magnussen,
som håller på och laddar för att köra in Le Mans med farsan, Jan Magnussen som för övrigt kommer över och luftar sig lite grann i Sverige här under sommaren också.
Värmer
så att det, förlåt?
Värmer upp lite.
Ja, värmer upp lite, det behöver vi alla göra. Vi behöver också köra, hur går det med våran rallybil? Ska vi inte åka lite rallybil snart?
Det tycker jag vi ska. Jag skrev på Twitter att hur ska jag göra för att köra rallybil, och då Janne svarade på 9 sekunder och sa att jag löser det, vi har fixat det. Och det har du gjort också. Så ja, det är bara, nu är det bara du som går runt och vankar av han på att jag ska komma fram till en vettig dag. Ja. Om anmäler sig frivillig, någon väldigt snäll person som tar hand om min 1-åriga dotter, så blir allting mycket lättare. Klicka DMs på Twitter.
Exakt. Barnvakt sökes till det stenborgska hemmet. Nåja, det ska nog ordna sig. Vi ska nog lösa. Hon får väl föra med annars?
Ja. Baksäte, finns det?
Ja, herregud. Vi spänner fast henne med lite spännband.
Så länge hon sover så.
Exakt. Man sover ju gott av rallyljud.
Precis. Du, nu trampar vi vatten.
Ja, verkligen. Jag tycker vi stänger butiken för idag och säger påtrörande. Jag tar en välförtjänt vecka ledigt. Tänker inte göra Detroit Racet. Jag lämnar med varm hand över till Robin Nilsson som tar hand om er ifrån Detroit, The Motor City. Och jag själv är tillbaka då med Frankrikes GP. Men innan dess, självklart en ny podd nästa tisdag. Tisdag blir det . Vi säger väl tack och adjö för den här gången.
Tack och bock. Hej då!